Då var det dags för ännu ett avsnitt i vår undervisningsserie om Uppenbarelseboken. Vi har kommit till del 30. Tack för att du tar dig tid att lyssna. Jag tror att det är viktigt att läsa Bibeln på det här sättet. Som en helhet. Det är annars väldigt lätt att bibelläsningen i vårt uppstressade samhälle bara blir till enstaka bibelverser. Som visserligen är tänkt att uppmuntra oss, men ska vi växa i vår tro så tror jag att det är viktigt att vi läser Bibeln i sitt sammanhang, att studera den med hjälp av den heliga ande och försöka tränga djupare in i ordet. Och det är min bön att de här bibeltimmarna ska få vara en hjälp för oss. Så Gud välsigne dig som lyssnar. Vi har kommit till avslutningen av den tredje huvudvisionen om Guds domar i Uppenbarelseboken, nämligen den om sju änglar som tömmer sina skålar fulla av Guds vrede över jorden. Och vi har läst om de sex första skålarna, eller vi avslutade inte riktigt den sjätte skålen förra gången, utan vi stannade i och med vers 12 i kapitel 16. Där läser vi att den sjätte ängeln tömde sin skål över den stora floden Eufrat. Och dess vatten torkade ut så att vägen öppnades från kungarna från östern. Och jag sa då att floden Eufrat står som det sista skyddet mot en fientlig invasion från öster. Och det sista skyddet mot totalt kaos. Så ondskan väller nu in på ett okontrollerat sätt. Men det är då som sagt inte det enda som händer i och med sjätte skålen, utan vi ska läsa vidare och den här bibeltimman är tänkt att vi ska försöka hinna med resterande del av kapitel 16 och vi börjar med att läsa vers 13 och 14. Och jag såg att ur drakens mun, ur vilddjurets mun, ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. De är onda andar som gör tecken och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges, stora dag. Dessa kungar från östern med sina krigsarméer som omtalas i vers 12, de är inspirerade och ihopsamlade av vad vi skulle kalla för den sataniska treenigheten. Draken, vilddjuret eller antikrist om du väljer att använda det begreppet och också den falske profeten. Och vad det här handlar om, det är ett i den sista tiden ett globalt och världsomspännande imperium. Det är den globala politiken, den globala ekonomin och den globala religiositeten. Och ur då drakens och de båda vilddjurens mun så kommer det paddor. Och paddor är ofta förknippade med demonisk aktivitet. De här orena andarna som liknar paddor, de äggar upp och samlar alla kungar i världen till att strida mot Gud på den allsmäktiges stora dag. Jag har ju hänvisat mycket av det som händer i samband med skålarna och även basunerna till de 10 plågorna som Gud låter drabba Egypten i samband med uttåget för israeliterna ut ur Egypten. Det som vi benämner Exodus. Och bakgrunden just till paddorna finns i den andra plågan som drabbar Egypten. Vi kan ju läsa om de här plågorna i andra Mosebok. Och förut så har jag bara hänvisat till dem. Men vi kan väl den här gången ge oss tid att läsa det här avsnittet. Andra Mosebok kapitel 8. Den första plågan när Nilens vatten förvandlas till blod. Den har du redan i kapitel 7. Men just den andra plågan här står det att den handlar om grodor i min översättning. I andra bibelöversättningar så översätts det med paddor. Och jag läser de 7 första verserna. Andra Mosebok kapitel 8, vers 1-7. Därefter sa Herren till Mose: Gå till farao och säg till honom: Så säger Herren, släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Men om du vägrar att släppa dem ska jag plåga hela ditt land med grodor. Nilen ska vimla av grodor. De ska stiga upp och komma in i ditt hus, in i ditt sovrum och upp i din säng, in i dina tjänares hus och bland ditt folk och i dina bakugnar och baktråg. Ja, på dig själv och ditt folk och alla dina tjänare ska grodorna hoppa upp. Herren sa också till Mose: Säg till Aaron, räck ut handen med din stav över strömmarna, kanalerna och sjöarna och låt grodor stiga upp över Egyptens land. Då räckte Aaron ut handen över Egyptens vatten och det kom upp grodor som täckte landet. Men spåmännen gjorde samma tecken genom sina magiska konster och lät grodor stiga upp över Egyptens land. Med hjälp av då både den här texten från Gamla testamentet och i texten i Uppenbarelseboken så förstår vi att vi också i den här sista tidens återuppståndna imperie, globala världsrörelse, så kommer det också finnas inslag av det övernaturliga. Och vi läser ju här i Andra Mosebok hur Egyptens spåmän kunde efterapa Mose och Aron då de utförde sina tecken. Så här är viktigt att förstå att under och tecken, det är ju ingen garanti för att det är Gud som är verksam. Under och tecken är ögonfallande och det skapar uppmärksamhet. Men det är faktiskt så att även den onda sidan kan åstadkomma sånt. Men då är det istället inspirerat av onda andar och inte den helige ande. Och då kommer vi till frågan, hur kan vi avgöra vad som är ont och vad som är gott? Hur vet vi vad som är vad? Och vi har ju talat om det här tidigare, men vi skulle kunna slå upp en liten text ifrån ett av Johannes brev. Det första Johannesbrevet, kapitel 2 och vers 22. Där skriver Johannes så här: Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni har hört från början förblir i er kommer också ni att förbli i Sonen och Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss, det eviga livet. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. Så här skriver alltså Johannes i ett av sina brev att varje ande som bekänner Jesus som Kristus, alltså som Messias och den som Gud har utvalt och sänt till jorden för vår frälsnings skull, den är av Gud. Den är inspirerad av sanningens ande. Alltså det som är inspirerat av den heliga ande sätter Jesus i centrum. Det är han som får äran. Men är det så att Jesus inte får äran, så är det inspirerat istället av lögnens ande. Det finns en ond andlig verklighet bakom de här övernaturliga inslagen. Nu hoppar jag lite grann fram och tillbaka här. Men om vi kan gå tillbaka till Andra Mosebok igen, så ska vi läsa färdigt det här sammanhanget om paddorna eller grodorna. Och jag läser i samma kapitel vers 8. Då kallade farao till sig Mose och Aron och sa: be till Herren att han tar bort grodorna från mig och mitt folk. Då ska jag släppa folket så att de kan offra till Herren. Så kan vi läsa i vers 12. Därefter gick Mose och Aron ut från farao, och Mose ropade till Herren om hjälp mot grodorna som han låtit komma över farao. Herren gjorde så som Mose hade begärt. Grodorna dog och försvann från husen, gårdarna och fälten. Man samlade ihop dem i hög på hög, och landet fylldes av stank. Men när farao såg att han fått lindring förhärdade han sitt hjärta och lyssnade inte på dem, precis som Herren hade sagt. Vi ser alltså samma tendens i den sista tidens människa som hos farao. De vill inte omvända sig, de vill inte lyssna till Herren. Och därmed löper de stor risk att förhärda sina hjärtan. Ska vi då återgå till Uppenbarelseboken igen? Vi finns ju i vers 13 och 14. Och där står det att dessa orena andar som illustreras som paddor, de samlar kungarna till en strid på Herrens dag. Och nu måste inte det nödvändigtvis betyda att de samlas till en geografisk plats, utan det kan ju också betyda att dessa andar enar och sammanlänkar jordens kungar mot Gud och hans folk. Och striden behöver nödvändigtvis inte vara av ett militärt slag där Gud själv ses strida mot sina fiender. Men i vilket fall så kan det som sker med rätta liknas vid ett slag. En strid av konfrontation mellan sanning och lögn. Och i den då så träder Gud upp genom sitt ingripande på församlingens sida och ger dem segern. Om vi sen läser vidare i vers 15 så står det: se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som bevarar sina kläder så att han inte går naken och man ser hans skam. Så mitt i alla de här domshandlingarna så skjuts ett väckelserop in som är riktat till församlingen. Här har vi för övrigt den tredje saligprisningen av sju i Uppenbarelseboken. Salig är den som bevarar sina kläder. Och vi ska komma tillbaka till det här uttrycket att bevara sina kläder. Herrens dag är ju synonymt med Jesu andra återkomst, och att han kommer som en tjuv. Det är ju ett uttryck som både Petrus och Paulus använder, och för de som inte är förberedda på hans ankomst och inte tror på honom kan ju hans ankomst liknas just vid en tjuv. Han kommer oväntat och överraskande för det första, och dessutom så kommer han ju för jordens invånare på ett ovälkommet sätt. Men vi som tror däremot på honom, vi ser ju fram på den här dagen. Vi ser ju fram till den dagen som frälsningens dag. Medan jordens invånare kommer att uppleva den som en domens dag. Så i det här begreppet Herrens dag så ligger ju både frälsning och dom. Och det här antyder ju också lite grann att församlingen inte nödvändigtvis är borttagen från jorden. Även om det nu på allvar så att säga börjar närma sig avslutningen, så finns en skara kvar som får uppmaningen och det uppmuntrande orden och hälsningen att bevara sina kläder. Och hur ska vi då se på det uttrycket? Vi kan väl påminna oss om Herrens uppmaning till de troende i församlingen i Laodicea. Om vi bläddrar tillbaka lite grann till det tredje kapitlet i Uppenbarelseboken så kan vi läsa någonting som vi har läst tidigare. Det skriver Jesus, eller säger Jesus: jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla din nakenhet med så att din skamliga nakenhet inte syns. Jag talar Jesus om två saker. Han talar om guld som är renat i eld och han talar om vita kläder att skyla sin nakenhet med. Om vi tittar på det här med guldet så vet vi att Laodicea var en rik stad. Men de saknade den verkliga rikedomen. Verklig rikedom, mina vänner, den mäts inte i pengar. Pengar duger inte på Herrens dag, utan Jesus han ser på verklig rikedom som den tro som har bevarats och prövats i eld och som har bestått provet. Den sanna tron, den äkta tron. Det är bara den sanna tron, den tro som är född av Gud som består och den tron som har med Jesus Kristus att göra. Sen uppmanas de också att köpa vita kläder. Laodicea var ju känd också, inte bara för sin rikedom utan för sin textilproduktion, speciellt ett svart ylletyg. Och det blir ju speciellt illustrativt när församlingen uppmanas att köpa vita kläder, för det hade de inte själva. Och det är egentligen vad de vita kläderna handlar om. En bild på rättfärdigheten, alltså renheten, den rätta ställningen inför Gud. Vi får alltså ta emot hans rättfärdighet. Och då betraktas vi och räknas som fullkomligt rättfärdiga genom att vi tror på vad Gud har gjort för oss i Jesus Kristus. Våra egna gärningar, om vi är så att säga klädda i dem, får oss att skämmas inför Gud. De håller inte måttet inför Gud och för den annalkande bröllopsfesten, utan vi behöver en annan klädedräkt. Vi behöver bröllopskläderna för att kunna stå inför Gud. Och det är Jesu Kristi rättfärdighet, Jesu Kristi gärning. Och vi uppmanas här att hålla fast vid de här kläderna. Vid nåden, vid rättfärdigheten, vid tron på Jesus och bara på honom. Att aldrig falla för frestelsen att tro att vi med våra gärningar kan påverka utgången. Eller att kompromissa med Jesus som enda vägen till Gud. Den väg som Gud har öppnat för oss tillbaka till honom. När vi läser om nakenheten och skammen så handlar ju inte den om den fysiska kroppen utan som sagt om vår oförmåga att komma till Gud i oss själva utan Guds ingripande och Guds nåd. Just det här kristna anspråket om Jesus som enda vägen till Gud kommer på ett påtagligt sätt att uppfattas så intolerant i den sista tiden att den måste helt enkelt attackeras av den sista tidens globala världssystem. Här gäller det verkligen som troende att bevara sina kläder. Det är en förfärande bild och ett totalt svek mot Gud som sände sin enfödde son som världens frälsare att Jesus skulle tonas ner eller bara vara en av många. Vi tror att Jesus är enda vägen till Gud. Och in då i det här sammanhanget i Uppenbarelseboken så kommer väckelseropet med full kraft. Bevara de vita kläderna. Bevara din tro på Jesus Kristus, på försoningen i Jesus Kristus och endast hos honom. Och här är ju Bibeln väldigt tydlig. Jag tänker att vi kan läsa ett par tre sammanhang eller ett par tre verser bara som just bekräftar det här. Om du slår upp Johannes evangelium. Vi har ju Johannes uppenbarelseboken. Vi har tre brev av Johannes och så har vi också ett evangelium. Eller så som Johannes berättar evangeliet ska jag säga. Och i Johannes 10, vers 7 så står det. Då sa Jesus än en gång. Jag säger er sanningen, jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Och så bläddrar vi fram till det 14 kapitlet. Och 6 versen så talar Jesus till en av sina lärjungar, nämligen Thomas. Och så säger han de här kända orden. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Genom mig. Jesus är porten. Han är den enda porten in i Guds rike till Fadern. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Och slutligen i Apostlagärningarna kapitel 4 vers 12 så har vi en sån där också nyckelvers, en sån där vers som många av oss har läst många gånger och som vi kanske rent av kan utan till. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Jesus Kristus är vägen till Gud och inte bara en väg, han är den enda vägen. Och vi är tacksamma att Gud verkligen har öppnat en väg tillbaka till honom. De första kristna benämndes ju på det sättet som vägens folk. Låt oss fortsätta och vandra på den vägen. Bekänna Jesus som Kristus, Guds utvalde son som Fadern har sin glädje i. Så låt oss också ha vår glädje i honom. Bevara dina vita kläder i den här tiden. I vers 16 läser vi att paddorna samlade kungarna på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Och här står då Harmageddon som en krigsskådeplats för den stora striden. Och den plats som man tror avses är en stor slätt som ligger vid Karmelsberg. Det är berg där Elia utmanade Baals profeterna som du kanske känner till. Och den här slätten har varit en skådeplats för en rad krig under historiens lopp. Och här har jag faktiskt haft den stora förmånen att få stå både på Golanhöjderna och på berget Karmel och titta ut över den här väldiga slätten som vetter mot Syrien. Vissa lite mer spekulativa bibelkommentatorer menar då att striden vid Harmageddon ska tolkas bokstavligt och att den här platsen i framtiden kommer att utgöra en verklig skådeplats för den sista drabbningen. Ett storkrig riktat mot Israel där Gud ska gripa in och rädda Israel och besegra den anfallande armén. Andra kommentarer förordar en mer symbolisk tolkning. Och vi lever ju hela tiden i den här spänningen när vi ska försöka förstå det som Uppenbarelseboken berättar. Men jag tror att de här båda synsätten inte behöver för den delen stå i konflikt. Det kan ses som ett Harmageddon både i vid bemärkelse men även som en militär uppgörelse där Israel är i fokus rent faktiskt. Och med det så är vi ju då framme vid den sjunde och sista skålen, vers 17. Och i min bibel så är det ett separat stycke med överskriften Världens slut. Och det som nu händer speglar egentligen samma sak som det vi har läst redan om i sigill 6 och i den sjunde basunen. Så vi kommer att känna igen en hel del av det som står här. I vers 17 läser vi att den sjunde ängeln tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet. Det har skett. Nu har alltså hela Guds dom över ondskan haft sin gång. Nu är den smärtfyllda förlossningen över. Vi är framme vid slutet. Och den röst som talar, det måste vara Guds egen röst. Och han proklamerar, det har skett. På korset så utbrast hur Jesus, det är fullbordat. Då så hade Gud gjort allt för att öppna frälsningens dörr. Men nu har Gud gjort det som återstod. Nu har han dragit ett streck och gjort upp räkningen med ondskan. Och om Jesu ord på korset, det är fullbordat, öppnade himmelens dörr, så kan man ju se på orden som sägs här, det har skett, som den punkt då Gud stänger dörren till frälsningens ark. Här är slutpunkten av det drama som i begynnelsen började med orden när Gud sa, var det ljus, för nu är tiden inne för nya himlar och en ny jord. Och den sjunde skålen, där läser vi att den töms över luften. Här handlar det om domen över den onda andevärlden, den bakomliggande andliga verksamhet som har drivit fram alla dessa ogudaktiga och gudlösa antikristliga strävanden i den sista tiden. Fursten över luftens välde döms ut, för att citera Efesierbrevet kapitel 2, vers 2. Och i vers 18 läser vi, det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människorna har funnits på jorden. Så stor och väldig var jordbävningen. Avslutningen markeras ju här på samma sätt som i det sjätte sigillet och i den sjunde basunen, med hjälp av blixtar, dån, åska och en väldig jordbävning som saknar motstycke. Det här är ju fullständigt omskakande beskrivningar och händelser. Och i vers 19 läser vi, den stora staden rämnade i tre delar och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Här då så återkommer den stora staden Babylon. Vi fick ju en hint i kapitel 14, ett snabbt instick bara så där. Och Babylon kommer att presenteras mer utförligt i nästkommande kapitel, synonymt då med den stora skökan. Och i Johannes tänkande så handlar Babylon naturligtvis om Rom och romarriket och allt vad Rom representerar. Det stora Babylon står som representant för det antikristliga Rom och för hela romarriket. Men också utifrån ett eskatologiskt perspektiv, också dess globala motsvarighet i sluttiden. Och den här versen beskriver då hur Babylon störtar samman, den stora staden, det stora Babylon, människornas stolta skapelse, den gudlösa sammanslutningen och kulturen blir till en enda stor ruin. Det antikristliga systemet brakar samman, och genom att ondskan nu blir tillintetgjord så banar det väg för rättvisan och för sanningen. Då är vi framme vid de två sista verserna i kapitel 16. Att alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen över människorna. Och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår. Människor då som är kvar när nu församlingen har tagits in i förvar hos Gud upplever total katastrof. Och trots allt som händer så fortsätter människan att i sitt hat och sin trots mot Gud häda Gud ända in i slutet. Det står om stora hagel här, tunga som talenter som föll från himlen. En talent är ett viktmått på cirka 30 kilo. Så det är inga dåliga klot som kommer. Och jag tänkte att vi också ska läsa om vad Petrus skriver om den här sista dagen i världshistorien. Guds vredes dag och Herrens dag. Följ med mig till andra Petrus brev, kapitel 3, vers 10. Där läser jag. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Vi känner igen uttrycket. Och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån. Och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte, eller man kanske ska säga med efter hans löfte, ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Här talar då Petrus om Herrens dag. En dag som både är förknippat med frälsning och med dom. Och frågan här ju, som ständigt är uppe till diskussion, det är ju i vilken utsträckning som vi som Guds folk ska vara med i alla de här besvärligheterna och vedermödorna som vi har läst om i de här tre huvudvisionerna. Och när vi då läser om vredens dag och om den dag då allting vittrar sönder, så uppfattar jag skriften väldigt tydlig att vi ska räddas undan vred på Herrens dag. Vi kan exempelvis ta Lot från Gamla testamentet som ett exempel. Han levde ju i den ogudaktiga staden Sodom. Men han blev räddad ut ur staden just innan den tillintetgjordes på grund av sin stora synd och ondska. Och vi kan läsa flera andra bibelord också från Nya testamentet som bekräftar det här. Om du följer med mig till Romarbrevet kapitel 5 och vers 9. Jag säger det igen, det är ju fördelen med att lyssna på det här sättet, för då har du möjlighet att trycka på pausknappen och slå upp din bibel. Jag tror det är jätteviktigt just det här att följa med och slå i sin bibel och läsa de här bibelorden och verkligen ta in det både med, ja, både att läsa det själv och att lyssna. Så gör gärna det. Romarbrevet 5, vers 9. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, alltså bevarat våra vita kläder, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Alltså räddade undan vredesdomen. Och vi kan fortsätta att läsa ifrån Paulus brev, den här gången ifrån första Thessalonikerbrevet, kapitel 1 och vers 10. Där står det: och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen. Och ännu tydligare tror jag att vi kan se det i kapitel 5 och vers 9 i första Tess. Att Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Jesu andra ankomst ska frälsa oss från vredesdomen. Den ska rädda oss undan vredesdomen. Vi ska vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Just Herrens dag, eller vredens dag, skulle ju faktiskt kunna vara just en dag. Eller i alla fall en kort period eller ett kort tidsspann. En dag där inte församlingen är med, utan att församlingen har tagits undan det här. Jag hör nog till dem som i alla fall vill påstå att det inte rör sig om någon längre period. Och vi ska läsa ett bibelord som ofta läses i det här sammanhanget och i anslutning till den här diskussionen, hämtat ifrån Jesaja. Jesaja 26 och vers 19. Där läser jag: dina döda ska bli levande, mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. För din dag är ljusets dag, och jorden ska ge igen de avsomnade. Här talas om uppståndelsen. Vi vet att uppståndelsen är kopplad till Jesu andra tillkommelse. Det står beskrivet i första Thessalonikerbrevet hur först de avsomnade ska uppstå i samband med Jesu återkomst. Och sen ska de som finns kvar på jorden ryckas Jesus till mötes. Och i ett enda nu så ska de förvandlas. Och så läser vi fortsättningsvis vers 20 i Jesaja 26. Då står det: kom mitt folk och gå in i dina kamrar. Stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick tills vreden har gått förbi. För Herren kom ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Här antyds alltså Jesu återkomst och hur Guds folk rycks till honom, kommer till honom. De går in i sina kamrar, som det uttrycks här, stänger dörren om sig och gömmer sig där för ett ögonblick. Och jag tänker att ett ögonblick är inte något långt i förhållande till alla andra tidsangivelser vi har i Uppenbarelseboken. Hur länge ska de finnas då där i sina kamrar? Jo, tills vreden har gått förbi, står det. Och den tycks gå förbi då på ett ögonblick. Vreden drabbar jordens invånare, alltså de som har vägrat att vända sig till Gud och ta emot frälsningen i hans son. Så Herrens dag, en dag som innefattar både frälsning och dom. Och när man läser de här verserna och läser också det sammanhang från Petrus brev som vi gjorde där, så man får ha ett stort förtroende för Guds planer, för att man ska kunna se fram emot en dag då himlakropparna ska upplösas av hetta. Och till och med genom sina böner och genom att vara aktiv i spridandet av evangeliet få vara med och påskynda den här dagens ankomst. Men det är precis vad trons folk gör. För vi vet ju att efter förlossningens dag så väntar en underbar härlighet. Så vi ser fram emot en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor, som Petrus uttrycker det i den text som vi läste. Så mina vänner, låt väckelseropet ljuda från den här bibeltimman. Bevara dina vita kläder. Så välkommen tillbaka nästa vecka.